Vi hade med oss några av våra vänners barn till graven i Säve. Och det var Ludvig, vår yngste sons, födelsedag, så vi hade med oss blommor. Och ja, vi gjorde lite fint vid graven och vi såg att våra vänner som alltid är där hade lagt två små buketter. Och så när vi hade gjort riktigt fint så sa vi grattis på födelsedagen. Och ett av barnen som var med sa ju också grattis, men han tyckte inte att det räckte så, eller hon sa, men vi måste sjunga också, sa hon. Ja, sa jag, vad ska vi sjunga då? Ja, må han leva, sa hon. Först visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Men sen bestämde jag mig för att det är så bra. Ja, må han leva. Det är ju på ett sätt en önskan alla sörjande människor går och bär. Och samtidigt så är det ju ett barns sätt att formulera det eviga, det riktigt stora hoppet. Att vi faktiskt ska överleva och att vi ska ses igen. Jag läser ifrån Lukas evangeliets 7:e kapitel, verserna 11-15. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde efter honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var den enda sonen och hans mor var änka. En stor skala människor gick från staden med henne, och när Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa: gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Jag tänkte dra den här korta berättelsen i Nya testamentet ganska långt idag och påstå att den här berättelsen innehåller några saker som man liksom har i kristen tro har förstått döden med. Vad är döden? Hur känner vi döden? Vad händer runt och efter döden? Just den här skildringen har nämligen av teologer nästan i alla tider betraktats som en text som inte bara beskriver ett enskilt under, utan en text som också ger oss en glimt i ett ögonblick av vad himlen möjligen är. Vi befinner oss i en stad som heter Nain. En liten stad nordost om Nasaret, och det är ingenting märkvärdigt med den här staden. Det är som Kungsbacka ungefär, om ni ursäktar. Men bakom dödens svarta gobeläng i staden Nasaret så skymtar det en annan värld fram. Och i ett försvinnande kort ögonblick så ser vi möjligen en liten glimt av vad himlen är. Här möter vi en som inte undvek vårt sorgetåg. Här möter vi en som inte står ut med vår förtvivlan. Och här ges vi en bild av hur en sörjande mamma får sitt barn tillbaka. Det kanske är himlen. Jag ska göra fyra iakttagelser. Och den första rör dödens realitet. Den som sett ett sorgetåg i Mellanöstern vet precis vad jag har talat om. Ni har säkert sett det i tv om inte annat. Det är allt annat än en stillsam vandring som ju ett begravningståg i Sverige är. Det trängs, det knuffas och det ropas. Och jag frågade en gång en läkare ifrån Irak om varför detta tumult, alltså vadan denna uppståndelse som ju ur vårt perspektiv nästan kan uppfattas som vanvördigt. Då förklarade han för mig att Det här dels handlar om att ge sorgen röst och hur viktigt det är. Men att det också handlar om delaktighet i ett samhälle. Alltså att alla vill vara med och röra vid kistan. Alla vill vara med och bära kistan en liten bit på väg mot graven. Och därför när man vandrar gatan fram i den stad där man bor så rusar alla fram. Affärsidkarna kommer där, bagaren, frisören och alla de andra. Och så tränger de sig fram för att visa sin sorg och sin aktning med den som nu är död och med hans familj. Genom att bära kistan åtminstone den lilla biten förbi butiken eller förbi deras eget hem. Och plötsligt så blir ju detta inte bara märkligt. Det blir plötsligt vackert. Så som det ofta är när man får kunskap in i sin egen okunskap. Det är ett sånt sorgetåg Jesus möter utanför stadsporten. Han möter den skärande, skrikande sorgen. Idag talas det väldigt mycket om hur naturlig döden är. Det kommer böcker med titlar som Döden, en del av livet, Bli vän med döden och Döden är livsviktig. Och jag säger och understryker, det är bra böcker. Det är viktiga teman, för döden är på ett sätt naturligtvis väldigt, väldigt naturlig. Men det går inte att komma ifrån. Alla sörjande vet att döden också är kärlekens ärkefiende. Få böcker har betytt så mycket för mig just i det här, i den här aspekten, alltså rörande vår tro och förhållande till döden, som C.S. Lewis bok Anteckningar under dagar av sorg. Så här skriver han. Han sjunger inte bara med i kören av de som säger hur naturlig döden är, utan han ger också röst åt sin smärta. Det är svårt att ha tålamod med folk som säger det finns ingen död. Eller döden har ingen betydelse. Döden finns och allt som finns har betydelse. Och allt som händer har följder och de är oundvikliga och oåterkalleliga. Jag ser upp mot natthimlen. Finns det något som är vissare än att om jag fick genomsöka denna oändlighet av tid och rymd skulle jag ingenstans finna hennes ansikte, hennes röst, hennes hand. Hon dog. Hon är död. Är det så svårt att lära sig det ordet? De här raderna, många av er vet det, skrev C.S. Lewis vid sin hustrus dödsbädd. Hon som paradoxalt nog hette Joy. Och som ju kort efter det att de möts som en livets liksom överraskning hos de båda insjuknar i cancer och 3 år senare så dör hon och deras gemenskap, jordiska gemenskap, tar slut. Och i de där korta raderna står en strid mellan 2 kombatanter. Å ena sidan kärleken och andra sidan döden. Båda som realiteter och båda med konsekvenser. Och alla ni, och jag vet att vi är många idag, som har mist någon som ni älskade. Och kanske särskilt du, som mötte döden på ett brutalt sätt, kan känna en känsla av sällskap i den här berättelsen. Här är någon som talar sant om våra förluster, som inte bara säger att det är naturligt. I någon mån verkar döden alltid komma en dag för tidigt. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Ja, det är klart att vi förstår att vi måste dö någon gång och vi skiljs ifrån varandra, men inte idag. Imorgon möjligen, men inte idag. Och döden blåser så kusligt rent runt sig och lämnar en människa väldigt, väldigt ensam. Och kanske är det skälet till att våra förluster tar oss så djupt. Jag tror att det som tar mest ork av oss och kraft av oss i livet, det är när vi mister någon. Och det är tungt att sörja. Det tar mycket ork. Vi har förlorat en människa som i vårt liv var väsentlig, men vi upptäcker också att hon var oersättlig. Jag vet att nya människor kan komma till. Kärleken kan komma en gång till. Men den människa som nu har gått förlorad, den som vi nu har mist, går aldrig att ersätta med någon annan. Eftersom Bibeln kallar döden för den sista fienden, så kan den inte bara vara naturlig. Knappast skulle Jesus ha gått till korset för att besegra döden om döden bara var en trevlig kamrat till livet. Knappast. Tvivlar man på det, så räcker det att man frågar en mamma i Nain eller de människor i din närhet som rammades av ond och bråd eller väldigt tidig död. Det är därför den här berättelsen är så viktig. Den tar döden som realitet på allvar och därmed bjuder den sällskap, inte i någon slags drömslott, utan den bjuder sällskap i verkligheten. Och framför allt så låter den oss i en ögonblicksbild ana någonting vad det innebär att Jesus nu, precis som då, nalkas det som har hänt i ditt liv. Döden är en realitet. Och det är min andra iakttagelse. Och den rör Jesu medlidande. Lyssna igen på den här korta biten ur texten. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var den enda sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. Det är en obeskrivligt vacker tanke att Jesus inte väjer när han möter det här sorgetåget. Jesus står det, har också ett stort följe människor med sig. Och man skulle kunna tänka att han hade haft goda skäl att just då ta ansvar för dem som han har bakom ryggen och så kanske gå lite åt ett annat håll, en annan väg. Men möjligen ligger nyckeln till att han går rakt in i sorgetåget i orden: när Herren såg henne greps han av medlidande. Han vänder inte bort blicken. Det han ser väcker någonting inom sig, inom honom, och han drar sig inte undan för nöden. Han inte bara beklagar situationen och går vidare, utan han går rakt in i den. Och det vet alla sörjande, att huvudingrediensen i all verklig tröst är precis detta, nämligen närvaro. Han fylldes av medlidande. Samma sak när Jesu vän Lazarus i Nya testamentet, han som bor i Betania, när han dör, så står det att när Jesus kommer dit och det står klart att Lazarus är död, så blir han upprörd och skakad i sitt innersta. Och Johannes målar bilden av en Gud som i hemmet i Betania faller i gråt. Och tårarna i Betania är plötsligt Jesu egna tårar. Jag tänkte så här, att om Jesus bara hade knäppt med fingret och väckt upp den döda pojken i Nain, så hade vi aldrig fått ana detta. Jesu medlidande, hans hjärta, hur han blir en del av den här familjens drama. Faktiskt hur han själv blir en av de sörjande. Det är som om mammans smärta och Jesus smärta stiger upp mot himlarymderna som ett enda rop. Det är ropet efter pojken som nu är borta. Och det bor så mycket tröst i den tanken. Att vi ropar inte ensamma. När vi ropar så är det som om Jesus tar vårt rop och förstärker det. Han väjer inte för det, utan han gör det ropet till sitt. Men hur ska man orka tro det? När man bara känner sig övergiven och ensam, hur ska man orka tro det? Jag har varit i Norge 3 dagar den här veckan och blev påmind när jag en tidig morgon i bilen på väg från ett ställe till ett annat hörde en morgonandakt med min gamle vän som heter Odd Eidner och som är präst långt upp i Bodø i Norge. Jag minns att Odd berättade för mig för många år sedan när de hade mist ett av sina 2 barn och han själv hamnade i de djupaste tvivel. Som präst och som troende och allt detta så tyckte han att allting bara svartnade. Gud var långt, långt borta. Så berättade han att de blev hembjudna till några vänner. När de vännerna kom till dem, så var det. Vännerna kom till dem en kväll och de hade med sig lite mat. De satte sig ner och åt. De pratade lite grann och Odd beskrev känslan av att det kändes som om Gud var borta. De kommenterade inte det särskilt mycket. Men när de skulle gå från det där hemmet, deras vänner, så vände sig kvinnan, den besökande kvinnan, om i dörren. Och så säger hon: glöm aldrig att även om Gud är borta så är vi kvar. Och så gick de. Alltså, här kan vi bli ställföreträdande. Här kan vi bli vikarierande hopp i varandras liv. Och om det finns människor som står kvar, människor som man kan prata med, människor som man kan äta tillsammans med, människor som man kan gå långpromenader genom skogen tillsammans med, så kan det med tiden, när tårarna har skingrat och den värsta smärtan har lagt sig, så kan det bli möjligt att se igen att Gud var aldrig borta, även om det kändes så. När Herren såg henne fylldes han med medlidande och sa: gråt inte. Och då är vi min tredje iakttagelse. Och det är att jag egentligen inte tycker om de orden. Gråt inte. Gråt är ju en välsignelse. De människor man ska tycka riktigt synd om, det är de torrögda människorna. De som aldrig får gåvan att gråta. Men det här rör något djupare. Något djupare än att tillfälligt stoppa tårar. Här skymtar vi den som har gjort någonting med själva orsaken till vår gråt, orsaken till våra tårar. Och plötsligt så är vi vid den här tredje iakttagelsen. Och den rör ju det som är navet i kristen tro, nämligen Jesu makt över döden. Att döden inte bara var den sista fienden, utan att döden var den fiende som Jesus besegrade. Det säger kristen tro. Och så hör man ju i utkanten till Nain, när Jesus går in i detta tumultartade sorgetåg och säger gråt inte, så hör man liksom ett eko från framtiden. Det som står i Uppenbarelseboken, där Johannes får se någon slags flygfoto över människans livsvillkor. Maktlösheten, vanmakten i att vara människa ibland. Och så skriver han: och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken och bryta dess sju sigill. Och jag såg att mitt framför tronen och de fyra varelserna och mitt framför de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det är här någonstans C.S. Lewis landar till slut i sin rasande uppgörelse med Gud. När han ger röst åt smärtan. Så till sist så skriver han: ibland är det svårt att inte säga Gud förlåte Gud. Men, och ibland är det svårt att säga så mycket. Men om vår tro är sann så förlät han honom inte. Han korsfäste honom. Slut citat. När Jesus säger gråt inte in i den här änkans liv, in i ditt liv den här allhelgona söndagen, så betyder det inte det går snart över. Vi skiljs åt här. Vi sörjer, men hans ord gråt inte ljuder alltid ur det faktum att det var vår död på riktigt som han bar på korset. När livet gör som mest ont så är det nog det vi får viska till varann, vänner. Att titta åt det håll, om du orkar, där den djupa trösten finns. Se, han har segrat. Det tar inte bort smärtan i våra liv, runt våra förluster, men det gör någonting med smärtan. Jesu död har förändrat vår död. Det finns, jag ska bara snudda vid det, det finns en liten parallelltext till den här som jag har läst idag från Nain. Och det är ju den i Lukas 8 om synagogföreståndaren Jairos och hans dotter. Så här står det. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen sa han: gå härifrån. Flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand och hon steg upp. Slutcitat. Jag har tänkt så mycket på att Jesus säger att den här flickan sover och att samtiden skrattar åt honom. Den kristna tron blir aldrig orealistisk i förhållande till döendet och döden. Att dö, säger Jesus, är att somna. Men att dö, säger Jesus, är också att vakna. Och i frågan om vad som väntar oss i själva dödsögonblicket så har ju kristna i olika tider förstått detta på lite olika sätt. Dels så har man förstått det som ett omedelbart förenande med Kristus i ett himlalikt paradis. Och dels som en tillfällig sömn i väntan på uppståndelsens morgon. På några ställen antyds det att de troende går direkt från detta liv i dödsögonblicket in i ett kommande, som till exempel där Jesus möter rövaren på korset och säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Paulus kan på liknande sätt uttrycka sin längtan efter att få bryta upp och vara hos Kristus, obs, alltså talandes om sin egen död. På andra ställen så talas det just om de som sover i mullen, Daniels bok till exempel. Eller liknande, vilket som antyder ett tillstånd utan medvetande mellan död och uppståndelse. De avlidna sover i väntan på domen. Berättelsen om just Lazarus skulle kunna stödja det. Där Jesus först säger att han sover och sen förtydligar det och säger att han är död. Och de första kristna tog fasta på detta, att Jesus talar om döden som en sömn. Och det sägs att de kallade sina gravplatser just för sovplatser. Och här om morgonen så läste jag den 17:e salmen och blev så lycklig. Där slutar den där vackra salmen med orden: frikänd ska jag se ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar. Alltså, hör ni att detta säger någonting helt annorlunda än döden som att somna, ett utsläckande, det tar slut. Det är så realistiskt. Men kristen tro säger, vi ska också vakna igen. För mig har det här sättet att tänka blivit en verklig tröst. Alltså att om de jag har mist får tänka att de har somnat i Kristus. Och om det är sant, så är ju liksom den tid som nu är, det är ur deras perspektiv bara ett ögonblick tills vi möts igen. Och på minnesstunden för vår broder Josef Persson så citerade hans ena sonhustru Lena Wendel ur en bok av Barbara Johnson ett par strofer som jag frågade om jag fick citera idag. Och de lyder så här: döden är inte att ljuset förintas. Det är att släcka lampan för att morgonen har grytt. Döden är inte att ljuset förintas. Det är att släcka lampan för att morgonen har grytt. Det är något av det mest hoppfulla jag har hört. Att somna och att vakna. Och som avslutning på vår gudstjänst idag så ska vi sjunga en av våra mäktigaste psalmer. Jag ska gråtande kasta mig ner. Och så sjunger vi en av verserna. Och jag stryker ur pannan min sömn. Det är ett kristet perspektiv på döden. Och så den sista. Man skulle kunna sluta där, men jag gör inte det. Den sista lilla anmärkningen. Det är de där vidunderliga orden. När jag och min kollega Per-Arne Dahl i Norge har rest länge i bil fram och tillbaka, så har vi pratat så mycket om de där orden som blev någon slags nyupptäckt för oss båda. Och Jesus överlämnade pojken åt hans mor. Jag måste erkänna att jag har svårt att känna att bilderna av guldgator och pärleportar, hur vackra de än är, jag har svårt att känna att de berör mig det minsta. Jag har aldrig traktat efter överdåd och lyx. Och jag gör det verkligen inte när det kommer till tanken på det eviga livet. Att det ska bli någon slags överdåd i finaste material. Men den här bilden, den rör mig. Mamman, en av oss, det kunde ha varit du, som får tillbaka sin pojk. Och jag hör till den gruppen som tror att vi kommer att möta varann igen. Bibeln är inte entydig på den här punkten, men en rad texter antyder i alla fall att det skulle vara så. Och det är ganska logiskt. För om den genomgående tanken för människan är personlighet, alltså att bli mer och mer sig själv och sen viga livet åt att bygga hela och trofasta relationer, det sägs ju vara det viktigaste, så vore det ytterst märkligt om skaparen av ett sånt liv där relationer står i fokus plötsligt skulle bereda oss en himmel där alla relationer suddas ut, ansiktena suddas ut och vi liksom svävar förbi varann som någon slags det. Det vore ytterst märkligt att vi blev kompletta främlingar för en evighet. Denna enda mening, och jag säger igen som jag sa i början, jag drar den väldigt långt. Denna enda mening ur skildringen om undret i Nain ger oss en bild som jag tror att alla föräldrar, alla älskande människor, alla saknande människor kan känna igen sig i. Och Jesus överlämnade pojken åt hans mor. Alltså det är upprättade relationer. Och där ryms så mycket. Äktenskapet som gick i tusen bitar. Kärleken som tog slut. Han överlämnade pojken åt hans mor. Det sker ett underverk i dubbel bemärkelse i Nain. Själva miraklet ska inte ringaktas. Jesus väcker faktiskt den här pojken till liv. Han gör det. Och man kunde väl önska att det skedde lite oftare. Men den här texten är också ett tecken. Någonting som pekar framåt. Himlen brast under vår jordiska tapet. Och hur i all världen ska vi kunna registrera det på våra jordiska blankettkontor? Vi hade väntat oss himlen som något annat. Och så kommer denne Kristus. Och inte står han ut med en mammas förtvivlan. Och så säger evangelium. Sån är Gud. Han står inte ut med vår förtvivlan. Därför går han in i sorgetåget. Han blir ett med vår sorg. Och så säger han, gråt inte. Och pekar mot det hopp som kristna faktiskt har stått upp för. Och ibland fått dö för genom alla tider. Sån är Gud. Och när döden brister, då ska vi få vara hos varandra.